Du är på din arbetsplats och din chef har just presenterat en ny strategi för att uppnå era mål. Och strategin är uppåt väggarna knallusel. Du ser det, det är möjligt att andra också ser det. Och du behöver invända, du behöver protestera. Men hur ska du göra för att nå fram?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Du lyssnar på Dumma människor med Lina och Björn, närmare bestämt Björn Hedensjö, psykolog och författare, och mig, Lina Thomsgård. Idag om hur man ska göra om man behöver säga emot chefen eller någon annan mäktig auktoritet.
Har du historiskt varit bra på det här? Har du
höjt rösten? Jag har inte sagt emot en chef någon gång i hela mitt liv, inkluderat mina föräldrar. Kanske att mamma, om hon lyssnar på det här, bara, alltså lilla limpan. Men generellt så är jag ju en rumplapare.
Ja, ja.
Gud, verkligen.
Nu kommer du få ett mejl som heter synpunkt.
Ja. Otrogna lyssnare vet att jag har fått ett mejl som heter synpunkt, där det stod om ett ord jag var tvungen att sluta säga genast.
Mm.
Här levererade vi ett nytt.
Ja. Mm. Jaha, det är vad du säger.
Hur du då?
Alltså, jag skulle bara vilja sätta ditt påstående på rättegång.
Jasså?
Ja.
Auktoriteter, ja. Chefer, nej.
Nej, precis.
Alltså så här.
Ja. Du ser aldrig mot en person som jobbar i säkerhetskontrollen på en flygplats. Du älskar att lyda en sån.
Gud, vad svårt att du säger det här. För jag har också hamnat i situationer med just... kan det vara lite obefogat maktutövande, och där liksom, du vet, ja men så här, är det en vakt någonstans som säger att man inte får gå in med barnvagn på blablabla, nej men då kan scener ställas till med.
Just det.
Men inte chefer, och vad är skillnaden här då för mig?
Mm.
I do not know. Jo, men kanske är det här befogat, inte, alltså jag tycker att folk kliver över sina befogenheter. Eller när man har fel. Fast det gör ju chefer ibland också.
Mm.
Oh, det finns, som vanligt finns det ingen rim och reson i mina...
Nej, men jag tänkte att ditt första utspel här var ju att du aldrig har sagt
inte mot en chef och en förälder. Där har jag...
Sa du?
Ja.
Men jag bara tänker att jag som då lever en stor del av min tidskaka med dig.
Nej, ja.
Har ju sett dig vara till exempel väldigt tuff i förhandling och sånt där.
Ja, just det. Visst, jag kan verkligen vara så här, då vill jag prata med chefen, tack.
Mm.
Ursäkta, hur fasen har ni tänkt här?
Mm.
Det är inte rimligt. Och också väldigt, har väldigt nära till liksom den där, så här får det inte gå till om någon är dum mot någon.
Mm.
Verkligen.
Ja.
Men varför är jag inte så mot chefer då? Mina egna chefer?
Kanske att du är lite som jag då, för att jag var ju tvungen att fundera igenom hur jag själv funkar med sånt här. Och tänkte så här, okej, jag har inte heller rest mig upp på något sånt här möte och protesterat mot chefen.
Mm.
Så. Däremot så tror jag att jag ganska ofta med någon typ av lite smidigare metod har framfört avvikande uppfattning och så. Alltså så att det inte ens, jag tror inte ens det uppfattas som kritik kanske.
Nej, just det. Ja.
Att jag har varit ganska liksom smooth operator med att säga emot chefer. Och jag tror att det kanske är lite det som man kommer att lära sig om man lyssnar på dagens
De andra teknikerna.
Lite tekniker för att kunna liksom säga emot någon som är mäktigare än du på ett sätt som är ganska effektivt, där du faktiskt får till önskad förändring.
Ja, men gud vad bra. Jag vill bara säga att jag tror att jag nailade nu varför jag är på ett sätt med vissa auktoriteter och på ett annat med andra. Att jag kan säga emot vissa. Personer jag behöver ha en bestående relation med, mycket, mycket konflikträdd.
Ja.
Mycket, mycket mån om att göra det som är rätt.
Mm.
Personer där jag inte behöver ha den där långsiktiga relationen.
Nej.
Där så här, en busschaufför säger till en person som inte har pengar att den inte får åka med. Nej, men då hus i helv.
Ja.
Alltså då kan jag liksom, för den här människan, där är jag anonym och den är anonym, och då kan jag liksom få gripa in.
Ja, just det.
Och poliser älskar jag alltid undantagslöst.
Just det. Mm. Jag har ju, det har jag tagit upp i något tidigare avsnitt, att de som jag ibland kan säga emot nästan lite tvångsmässigt, det är så här folk som säger åt mig vad jag ska göra.
Ja, vad är det? Det är vakter på flygplatsen? Eller?
Stå inte på gräset.
Alltså, watch me, säger du.
Ja, lite så, ja. Alltså, jag reagerar instinktivt och starkt.
Då blir du trotsig. På den.
Jag blir trotsig. Så att om jag kliver av gräset, gör det sakta. Och liksom under protest och så. Alltså det är väl lite jobbig egenskap på ett sätt då. Men ibland bra.
Och nej, vet du vad? Jag är i det här.
Nej.
Jag är den som bara, du står inte på det här gräset. Det är någon som precis har varit här och vattnat och gjort i ordning.
Ja.
Behöver inte stå, alltså ja, det skulle vara jag.
Du skulle komma in från sidan och backa.
Och vakten. Skulle du dessutom vara en auktoritet, eller en chef som stod, eller en, inte min chef, men någon annans chef som stod på ett gräs.
Ja.
Du skulle få smaka sleven.
Ja.
Undrar om det är att jag liksom tycker att jag är sedd vid någon så här... Ja, du, civilpolis
tillrättavisande. Det är det väl lite grann, va? Du tillrättavisar folk i tunnelbanan och sånt där.
Ja, och vet du vad, då är det nog kanske så här. spelar ingen roll om det är chefer eller inte chefer, eller auktoriteter eller inte auktoriteter. Jag går bara runt och tycker att folk ska göra på vissa sätt.
Just det.
Usch. Men också, vilka fina gräsmattor vi får.
Så är det. Big boss man, can't you hear me when I call? I said you ain't so big, you just tall, that's all. Dagens avsnitt då, det är precis det här temat vi ska prata om. Hur kan man säga emot någon som är mäktigare än du, till exempel chefen? Det kan ju vara en liten knepig nöt att knäcka.
Ja, för det är ju någonstans, jag hoppas säga en contradiction in terms, men det är åtminstone en utmaning. Det är ungefär som att slåss med någon som är starkare än du.
Ja.
Upplägget är att du kommer förlora, för den andra har mer makt.
Mm, exakt. Så vi har en David mot Goliat situation. Och sen så är det väl så, tror jag, att folk kanske själv censurerar väldigt mycket. Eller hur? Alltså jag menar, gå ut på en vanlig arbetsplats. Du och jag har varit chefer.
Ja.
Och vi har varit ochefer också.
Yep.
Och jag menar, det är ju så att chefen blir någon typ av liksom fokuspunkt för missnöje.
Ja.
Så det ingår i rollen på något sätt. Att det är ganska mycket man inte håller med om eller gillar. Mm. Eller så här. Och kanske då kan dagens avsnitt vara lite empowering, så att man kan faktiskt gå ut och försöka ändra saker.
Ja, och vet du vilka det här är väldigt bra för också?
Nej.
Cheferna. För tänk dig att vara chef på en arbetsplats där folk som inte håller med dig om en strategi eller hur saker och ting borde gå till, och folk inte säger det.
Nej.
Om vi är för rädda för att uttrycka eller sitter och biter ihop och sen sitter i kafferummet och bara, jävla Lina chef, oh, inget bra. Det är ju jättedåligt.
Ja.
Så det bästa möjliga utfall även för chefer här är ju att fler klarar av att säga emot.
Så är det. Och jag har läst en artikel i Harvard Business Review som heter How to Disagree with Someone More Powerful Than You. Den innehåller en lista, och sådana gillar vi ju.
Yep.
Och jag tyckte också att den var rakt igenom rimlig. Mm. Jag tyckte det var bra grejer, och så tänkte vi prata lite löst kring de här punkterna.
Mm. Var det någon som var, aha? Vi får se.
Vi får se. Vi
det
får
var någon
se.
Som var, ah. Vi börjar då med listan. Och här är titeln på den här listan. Saker som du ska göra om du vill på ett bra sätt gå emot din chef eller annan auktoritet.
Utmärkt. Nummer ett, var realistisk i din riskbedömning. Minns du att vi för kanske en eller två månader sedan gjorde ett avsnitt om dåliga riskbedömningar?
Ja,
hur dåliga vi är på
det. Är bara det. Så himla, det är faktiskt, hörni älskade lyssnare, det är ett avsnitt som är lite obligatorisk lyssningsvarning. För det säger så himla mycket om hur, på vilka felaktiga grunder vi fattar beslut.
Mm.
Vi liksom, spelet är riggat för att vi ska se risker där stora risker inte finns. Vilket gör att vi går miste om chanser och vi oroar oss för mycket.
Just det, och om man ska sammanfatta så är det så att vi då underskattar ibland risker på lång sikt.
Mm.
Abstrakta hot. Mm.
Klimatet.
Exakt.
Klimatet, tänker vi.
Ja, men vi överskattar risker och hot i närtid.
Mm.
Och i det här chefsammanhanget så är det ju väldigt lätt då, tror jag, att man hamnar i det. Om jag säger det här som jag tycker, så blir det nog kanske ingen löneförhöjning att tala om.
Eller till och med så här, obehagligt de 5 minuterna på mötet.
Ja, just det.
Alltså så här, känslan av hur hemskt det kommer vara i stunden. Min bedömning är att det är mycket, mycket hög risk för mycket, mycket stort obehag i stunden.
Och min erfarenhet här i livet, som är relativt långt vid det här laget, är att just när det gäller svåra samtal så brukar man nästan alltid överskatta obehaget. Alltså, de kan vara nog så obehagliga, men man brukar alltid tänka att de är ännu mer obehagliga.
Sant faktiskt.
Och här pratar jag om sånt som att göra slut, att ge något svårt besked i någon form och så. Shit vad man tenderar att låta de där grejerna växa och dra iväg i huvudet.
Ja, visst.
Och sen så när man väl gör det, så funkar det ofta. Det är kanske inte så himla nice eller så. Det kan till och med vara rätt gräsligt. Men det funkar. Och med de här chefs, där tror jag att det ofta går väldigt bra.
Det är ofta, man kan väl säga så här, en bra chef ska klara av detta.
Ja, gud ja.
Ja.
En bra chef ska klara av detta.
Ja, så att, så att klara chefen inte av att höra detta, så är det om chefen och inte om you.
Nej, men precis.
Får jag bara stanna till ett ögonblick vid det här som du sa nu, som jag tyckte var lite viktigt. Att oron inför ett svårt samtal är större än vad det ofta blir och att den liksom nästan växer. För det är också en sån här sak jag har tagit upp i tidigare avsnitt som jag också tycker är obligatoriskt. Mm. Allergi mot osäkerhet. Nämligen hur jag ser det här framför mig.
Mm.
Jag behöver ha det här viktiga samtalet med min chef.
Ja.
Så då kommer en orostanke. Tänk om chefen tycker att det inte stämmer. Tröstetanke. Ja, men då kan jag bara visa att det stämmer. Bara tänk om chefen inte litar på mina siffror.
Mm.
Men och vi gick igenom i det här allergi mot osäkerhetsavsnittet hur vi funkar i vår hjärna med när vi börjar oroa oss för någonting. Vi ser en risk och så börjar vi oroa oss. Då vill vi också samtidigt trösta oss själva ur den här oron så vi liksom kommer med den lindrande tanken. Och då skruvar vi upp volymen på orostanken.
Mm.
Så det blir ännu större.
Ja.
Och då måste trösta igen. Och till slut så upptar det otroligt mycket bandbredd i huvudet och orostanken är plötsligt, alltså,
ja,
han kommer ge mig sparken. Det blir liksom kära och fjädrar ut genom matsalen.
Mm.
Så det kan ju vara bra att komma ihåg det, att om ni, vissa av lyssnarna kanske sökte till det här avsnittet enbart för att de ska ha ett sånt svårt samtal.
Ja.
Att vara medveten om att hjärnan kommer köra den här pingpongmatchen så att allting blir... Och försök bryta det.
Ja, ja.
Så att det liksom direkt bara, jag ska ha ett samtal, jag ska säga som det är, sen får det gå hur det går.
Just det.
Alltså bromsa liksom.
Och sen en poäng som författarna tar upp här, att det är, man ska också fundera över alternativkostnaden. Alltså kostnaden för att hålla tyst. Det finns ju en sån också.
Ja, verkligen.
Till exempel, jag menar, det har ju förekommit att man kanske själv har varit anställd och sett att det här projektet är på väg åt skogen. Om vi fortsätter på det här viset så kommer det inte bli bra. Och ska man då sitta och jobba i 3 månader till i onödan på något som kommer åt helvete för att man inte har tagit ton? Det finns en alternativkostnad.
Verkligen. När man är den som ska ta ton och ta det här med chefen, då känns det ganska ofta som det här vi har pratat om tidigare, att man är den enda i rummet.
Mm.
Så det är bara jag som inte tycker att det är bra. Och jag hinner inte, om det kanske är stunden, så, för ofta är det kanske det bästa att man säger till direkt bara, oj, det här tycker inte jag låter helt rimligt. Men att säga det, då känner man sig väldigt ofta som den enda på jorden som tycker det här. Jag är dumstruten på mig.
Ja.
Och så sitter kanske alla och känner så.
Ja.
Och då blir det ju väldigt dumt för chefen. Eftersom ingen, om alla tycker att något är dåligt och ingen säger det.
Mm.
Hey, that's no way to talk to your boss.
Nästa punkt på listan över hur man tar de här svåra invändande snacken med auktoritet/chef.
Fundera på om du ska vänta eller ta det nu.
Mm, jag sa precis att man alltid ska ta det nu.
Jag fattar vad du menar.
Mm,
men...
för det är svårare att säga, hörni, för 7 veckor sedan när ni sa det där, jag höll inte med om det. Och då är det bättre att bara direkt i stunden bara, det där lät inte smart.
I regel är det bättre.
Mm.
Men ibland så kan det ju vara, till exempel, jag skulle behöva läsa på lite till om det här för att se om min aning verkligen är grundad.
Just det.
Jag kanske skulle behöva kolla lite vad andra medarbetare tycker.
Just det, är jag den enda i rummet? Eller visar det sig att vi alla tyckte? Ja.
Om det här är något stort hinder jag ska forcera, behöver jag bygga lite allianser på?
Just det.
Är vi kanske 3 stycken som ska ta upp det här tillsammans?
Mm.
Lite sådana, att avsätta lite tid för strategi skulle man kunna säga.
Just det.
Vid behov.
Ja.
Men tillbaka till det du sa nyss, att ofta tror jag att det är bra att prata ganska tidigt.
För då kan man också prata utifrån en lite mer
provpratsposition.
Ja, gissning. Ja. Oj, det här känner jag att vi behöver kika lite närmare på, kanske. Jag kanske har fel, men...
Ja, att det blir mindre drama av det.
Ja, exakt.
Då. Så. Och en poäng som de tar upp där som jag tycker är bra då. Det är bra att skjuta lite på det. Om det är något lite laddat eller känsligt och ni är i någon typ av publikt sammanhang.
Just, en lite påslagssituation.
Om det här är något som jag kanske, det är bäst att jag tar det med den här personen själv.
Och inte i mötet med 25 personer där chefen just presenterat för alla.
Så att även om jag har tanken nu så skjuter jag lite på det tills vi kan vara i ett mer avskilt sammanhang. Kanske.
Och varför är det då? Är det för att man inte vill att chefen ska tappa ansiktet för då är man mindre benägen att ändra sig?
Det tycker
för
jag.
Chefen är ju också människa.
Chefen är också människa och det här gäller väl egentligen så att säga all kritik, alltså när kritik blir offentlig, om du skulle kritisera mig för någonting.
Här i podden till exempel.
Ja,
inte snällt.
Om du tycker att mina djembebyxor inte håller måttet. Och så skulle du säga det inför all personal här på Acast. Då skulle jag bli mycket mer arg och defensiv.
Än om jag skulle ta det på turman.
Om du skulle ta det på
turman. Vi behöver ta ett djembesnack.
Vi behöver ta ett djembesnack, ja. Det ska vara lättare för mig att kämpa.
Ja, jag fattar, jag fattar. Chefen är också människa. Och man ska aldrig dra ner brallorna på någon for the effect.
Om det inte är en jämpebralla.
Man borde dra ner dem heller. Nej, det leder inte till något gott.
Nej, så är det. Så är det.
Nästa punkt på listan, nämligen nummer 4 över hur man ska ta ett gräl med chef. Eller invändning mot chef.
Identifiera gemensamma mål. Den här är ju kanon.
Den är så bra.
Ja.
Vi vill båda att det här projektet ska funka.
Precis som du så vill jag att... Och det tror jag är en så här bra grej att tänka på. Om man är den här personen då som är på en annan position.
Ja.
Det är att en chef eller person i auktoritet har i regel lite andra mål än vad du har. Alltså du kan bli tvungen att tänka till lite. Jag vet att som medarbetare kan det vara att man ganska lätt fastnar i det dagliga eller i liksom skrivbordsstolen eller som ergonomiskt skrivbord eller kanske det som händer den här veckan och så, medan chefen har som jobb att ha någon typ av liksom överblick och tänka längre och kanske tänka året och resultat och såna saker.
Exakt.
Så att man bara har det i åtanke. Och,
det finns ju också en grundkonflikt där. Som är att chefen vill att du ska jobba för så lite pengar som möjligt och du vill tjäna så mycket pengar som möjligt.
Ja, absolut. Ja. Så är det. Men, jag tänker,
men du vill ha ditt jobb kvar och chefen vill att det ska gå bra.
Ja, och om du vill få till någon förändring på arbetsplatsen till exempel. Så här, men säg att du tycker att så som ni jobbar på din avdelning där du pysslar med redovisning, Lina. Alltså hur ni organiserar arbetet det dagliga. Du tycker att det är fucked up. Och du känner så här... Vi slösar massa tid, det är ineffektivt och så. Alltså, och det här gör mig stressad i vardagen.
Just det.
Då kan du vara så här, vad skulle chefen kunna... Nej, men han vill ju förstås också att vi ska vara så effektiva som
möjligt.
Ja, men
precis, just det.
Så att det blir ett gött resultat på sista raden i slutet av året.
Och då
året.
Kan man i det också lägga in såna här saker som kanske inte är överst på chefens agenda, men som man kan flytta upp några pinnhål bara genom att benämna det.
Japp.
Vi vill båda att vi ska nå... liksom resultat och mål och ha nöjda kunder. Men vi vill ju också båda att alla anställda ska tycka att det är kul att gå till jobbet.
Ja,
jo, att man liksom...
eller vi vill ju att ha bra resultat etc. Och för att det ska vara möjligt.
Ja, så behöver vi just det.
Göra det här.
Så... Och jag vet att den strategin du presenterade med New Public Management-upplägget har de här sidorna, men jag tror att så här... Så att man liksom, det är olika vägar till det här målet.
Ja.
Ja.
Chefen kommer helt enkelt vara mycket mer benägen att lyssna om du kan knyta din önskade förändring till ett högre mål. Inom
just det, för då är det ju egentligen inte motståndare, utan då är det ju bara olika taktiker som man pratar om.
Ja, precis.
Mr. Harkin, can I speak to you?
Yeah, sure, what is it?
You know, for months you've been hinting that I was in line for that promotion.
And look how hard you've been working.
You just lying to me?
Lying? No, Nick. Motivating. I mean, look, we're all part of the same team here.
Punkt 5 på listan.
Och här kan man känna då att de här artikelförfattarna kom från ett amerikanskt håll möjligen, men det har ändå nått. För de av er som inte är bekanta med amerikansk företagskultur så är den mycket mer hierarkisk än svensk.
Och inte bara amerikansk, alltså väldigt många andra länder är
Sverige
det så här,
är mycket ovanligt.
Du får inte åka hiss med chef. Jag gjorde det en gång när jag var i London på ett jättestort skivbolag och så var en hiss som var öppen, jag hoppade in och fick sen bassning, där liksom chef via chef hem till Sverige sen till mig, bara så här, hur kunde du åka med vice president blibli i hissen?
Ja.
Har du inget vett, människa? Man bara, förlåt, eller vadå?
Det finns en sån här story som jag inte har faktakollat om någon som åkte, en praktikant som åkte hiss med David Letterman och hade tittat honom i ögonen. Eller
David Letterman finaste?
Ja, eller hade hälsat på honom.
Ja.
Och då var det tack.
Ut med dig.
Tack.
Nej.
Och hej.
Han kan gå in the zone.
Inte faktakollad.
Det tror inte jag om David.
Vet du vad?
He wouldn't ever.
Det kan vara någon sån annan amerikansk talkshow.
Conan O'Brien kanske.
Ja. Men jag tror också att det är någon av de här som har en persona framför kameran som skiljer sig väldigt mycket från den. Ja, men vi ska inte...
Jag är väldigt lätt lurad där.
Som sagt, inte faktakollad story.
Nej. Och vad ska man då tänka?
Jo, just det.
Den amerikanska punkten är vilken?
Den är ask permission to disagree.
Är det okej om jag tycker tvärt emot dig här? Ja. I den här frågan, chefen. Mm. Det är ju roligt att ställa till en svensk.
Ja, alltså både ja och nej.
Nej, men jag menar att det blir absurt för att det finns ju ingen chef som bara nej.
Nej, precis.
Eller? Alltså, Eller jag vet inte. Nej, jag har ju aldrig jobbat på den nivån. Nej, men jag kommer från kulturvärlden. Där...
Vet du vad? Jag ska säga dig en sak. Du gör det här. Jag gör det här. Men inte på det sättet. Inte så här...
Får jag komma med en invändning, sir?
Exakt så. Utan kanske mer... Vet du vad? Jag har en lite annan tanke. Orkar du lyssna?
Eller, precis. Alltså,
och det här är liksom ett slags fundament i sånt här... När vi får lära oss tekniker för förändringsprat på psykologprogrammet så är det så här, till exempel det här med validering då. Om du berättar något för mig och så ska jag återberätta för dig, då får jag gärna säga så här innan. Okej.
Vill du höra jag tänker?
Vill du höra jag tänker? Eller då ska vi se om jag har fattat det här rätt. För jag kollar med dig? Eller att man liksom, att man ber om tillåtelse på det sättet. Det är väldigt liksom relationsbyggande och respektfullt.
Ja, det är du jättebra på, Björn. Och det är en otrolig effekt. Om jag bara så här, åh, den här grejen som jag är lite ledsen för, det är jobbigt. Då kan det verkligen vara så här,
för jag komma med en tanke?
Ja,
eller?
Exakt. Jag har några tankar om det här. Vill du höra?
För alternativet är så här...
Då bjuder man in till det och då känner du dig friare att prata och jag har fortfarande... kontroll över situationen, för jag är ju mästare på oombedda råd. Alltså verkligen så här, men då läser vi det så här. Jag skriver lista.
Sen tycker jag tycker att du är väldigt socialt smidig, men det finns ju alltså,
det är en bra grej med
oombedda
lilla
råd kan ju ofta uppfattas som folk blir förbannade.
Jag bad inte dig om lösningar, jag vet själv.
Det finns en särskild genre eller kategori av personer som ofta blir upprörda av oombedda råd. Det är folk som ska bli mammor eller har blivit mammor. För att de är också måltavlor för omgivningens oombedda råd. Är det inte så?
Jo, men där tillhör jag ju team, kör på. Jag vill att folk ska ta mig på magen. Jag vill att de ska säga att han behöver en mössa till. Eller har du testat med vitlök i öronen?
It takes a village.
Jag tycker att det är en känsla att de bryr sig om mitt barn. Och det är underbart.
Visst.
Men jag vet att jättemånga andra kan tycka att det är jättejobbigt.
Ja.
Men verkligen, det är väl en sån grund. Det är en av de här sakerna som jag från den här podden har tagit med mig och verkligen försöker praktisera. Jag gjorde det med Alex Hemland, det var faktiskt skitbra. Han, det var någon grej som, det här är jobbigt. Och jag direkt ville kliva in och antingen så här, hjälpa honom genom att säga, men gud vad god mat det var. Typ så här, skingra tankar. Eller du vet så här, ja, vad så jobbigt det här. Alltså, muntra upp eller lösa problemet. Och istället så bara, fuck, det låter jobbigt. Fast jag inte ens tyckte det. Jag bara så här, shit, men gud. Och var de inte proffsigare än så? Du vet, att så här, verkligen så här, speglade det han sa.
Ja.
Gud vad bra det funkade.
Det funkar så bra.
Ah.
Fast han vill liksom bekräfta känslan.
Ah.
Men wow. Att liksom ask permission to disagree behöver inte vara att man så här, gör honör och säger, får jag anmäla avvikande uppfattning? Utan det här kan man göra på massa olika sätt. Gud vad intressant. Vet du vad? Jag fick en tanke om en annan lösning. Kan jag berätta den?
Exakt.
Vill du lyssna på det? Eller?
Ah. Alltså, så. Är det här helt hugget i sten? För jag har verkligen skulle kunna... jättebra.
Så att man, det är bara väldigt respektfullt och fint och liksom bekräftande. Ställa en fråga. Så här, är det okej om jag...
Och det är ju faktiskt också i praktiken så att det finns en rimlighet i den frågan, för att vissa saker är inte så här. Och då, därför har du tagit in den här byrån. Och man bara, nej, det tycker inte jag var bra. Och om det avtalet påskrivet etc. så finns kanske inte så mycket att göra.
Nej, just det.
Och då sådana fall har man varit med om när folk bara, och nu vill jag ändå tillägga att man bara, det kan vara good, men
Och precis som med allt annat här i världen så gäller det här med liksom överskott och underskott. Och så, jag menar, det finns ju personer där ute som nästan tvångsmässigt måste säga emot i alla lägen.
Ja.
Och inte bara mot mäktigare personer utan...
Omäktigare.
Alltså man är en sån här... Man känner att man ska vara sanningssägaren eller den som alltid... Ja, jag är gubben eller kärringen mot strömmen. Sådana som jag har behövt. Alltså, och de kan ju bli rätt jobbiga. Sådär. Så att det handlar om att göra det här i lagom mängd förstås.
Ja. Ja, men, och det där tar vi med oss till i stort sett alla områden i livet där vi ska komma med berättelser om hur folk borde göra eller borde tänka.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Mm. Och då går vi vidare till punkt 6 på vår lista över hur man tar ett svårt snack med chefen.
Håll dig lugn.
Ah.
Och det här är ett sånt kommunikationstips som du och jag brukar benämna sänk temperaturen när vi pratar om det.
Räkna till 10 har alla hört talas om.
Ja, så att vi behöver inte tjata ihjäl oss om det då. Men man kan dra bara rationalen bakom det här. Det är att, alltså, när man blir nervös, som man kanske blir i en sån här situation, så får man påslag. Mm. Alltså man får egentligen en stressreaktion eller så. Mm. Och det händer en massa saker med både tänkande och kropp i det läget. Man blir en ganska ineffektiv kommunikatör sammanfattningsvis. Mm. Och därför är det bra att hjälpa sig själv att komma ner i varv. i de här situationerna. Mm. Vi ska inte upprätthålla oss för länge vid det, eftersom vi redan har tagit upp det i ganska många poddavsnitt, till exempel i det som heter Bråka bra då.
Mm.
Men att så djup andning.
Ja, kroppens att, egen betablockerare. Jag var på nidda, för folk vet att man ska räkna till 10 om de blir arga.
Mm.
Men vet de att djup andning är kroppens egen betablockerare?
Ja.
Att göra en liten andningsövning kan liksom få pulsen att gå ner, få hjärnan att få det att liksom spänna av lite.
Ja, det är vårt sätt att komma åt det autonoma nervsystemet som sköter hela det stresspåslaget och sådär. Så att genom att andas medvetet och djupt så kan man kapa de där stresstopparna och bli lugnare och mycket mer effektiv kommunikatör då, som man behöver vara i de här situationerna.
Men som i allt annat när man ska ha ett svårt samtal och då blir orolig eller nervös, är att man skjuter på det. Skjuter på det för att det är obehagligt. Och då blir man bara mer och mer och mer nervös.
Mm.
Alltså så här, om du skulle säga till mig så här, men ta det där när du är lugn.
Ja.
Då är chansen att jag aldrig skulle bli lugnare än vad jag är nu. Förstår du vad jag menar?
Nej, visst. Absolut.
Att det liksom växer och växer.
Ja, så är det ju. Och jag själv, alltså jag tror jag försöker hjälpa mig själv numera genom att, i och med att jag håller på att pyssla med sånt här så pass ofta, så nu är det ju så att jag känner att jag mer eller mindre kan kontrollera min hjärtfrekvens med andning och så.
Wow.
Så att jag brukar ju, alltså om du och jag har något gig som man är lite extra nervös för kanske eller så brukar jag, då tar jag 30 sekunder när jag...
Åh gud, vad bra.
Jag vet inte om du har tänkt på det.
Oh my own personal yogi. Jo, men det kan jag ändå, ja.
När vi såg den här guldäggsskalan till exempel, gjorde jag det precis innan vi gick in.
Och jag bredvid bara, försöker jag med? Jag är inte lika bra på de där mindfulness-grejerna. Nej, men det är bra. Och jag blir lugnare av att dricka varmt. Läste någon jävligt random liten forskningsshowlej om det.
Gud vad du håller på med te innan.
Mm, men då var det någon som sa så här, att vill man bli lugn ska man dricka varmt för att det påminner oss om bröstmjölk. Och dricker man kallt så blir man liksom lite mer uppstressad. Så här. Huruvida det här håller, I do not know.
Just det.
Men det gör att jag alltid vill ha en kopp varmt te med mig. För det finns också
en kopp
liksom...
varm bröstmjölk kanske vore ännu mer potent då.
Ja då, hit med den. Det lugnar mig. Och sen kan man också tänka, vad är såna här vanliga yttre faktorer som generellt gör det jobbigt? Så här, är du stressad? Är det liksom hungrigt? Eller så? Ja, då kommer alla inblandade förmodligen vara lite extra stressade. Så försöka undvika sådana situationer.
Just det. Och en liten sån grej som jag har till, som jag brukar ta till i sådana här. Så att jag ska ha viktiga samtalet extraordinär på tisdag, då går jag och lägger mig tidigt på måndag.
Ja.
För att en så god nattsömn som möjligt hjälper till med att hålla en lugnare. Så ibland tränar jag faktiskt också dagen innan och sådär.
Mm.
Bara för att bli lite liksom skönare i kroppen.
Mm.
Så. Yes, jag vill säga en sak till om det här.
Vad roligt, det här var punkten där vi inte hade så mycket att säga egentligen.
Nej,
nu är vi inne på...
babbel. Men jag skulle bara vilja säga en liten sak till där. Och det är det här med pratet.
Ja.
Hur blir det, Lina, när vi är nervösa?
Ja, det går upp i pitch och vi pratar snabbt och lite högt så här. Och det är något som säger till oss själva att vara stressad och nervös du är.
Ja.
Vad lite du har rätt att ta den här tiden.
Just det.
Så då ska vi istället...
Det ser vi till oss själva och det signalerar vi också till omvärlden.
Ja, och då ska vi istället sänka... Heter det pitch? Sänka röst. Inte så vi lite lägre.
Ja.
Vi kan ta vår tid och vi pratar modulerat.
Ja, precis.
Visst?
Ja, exakt. Och ibland brukar man hamna i att man pratar väldigt högt.
Alltså volym starkt. Ja.
Eller väldigt lågt.
Ja, just det.
Ja. Men att försöka hålla någon typ av normal samtalston, prata lugnt.
Mm.
Det kommer att ge en liksom lugnare, skönare inramning till hela den här situationen. Och också lugna dig om du lyckas jobba så med rösten.
Jag hjälps alltid av att ha ingångsfrasen klar i huvudet för mig.
Mm.
En avväpnande, bra, lite så här. Du vet du vad? En sak jag tänkte på, alltså vad det nu kan vara.
Ja.
Det kan vara en ordvits, det kan vara att ha den så att du liksom får... fart i, skjuts in i det hela.
Mm.
Och sen resten får man ta på tennis.
Cool.
What you don't want to do is run to your boss when you are emotional and the problem has just come up and be all stressed out.
Nu går vi vidare till punkt 7.
Validera chefen.
Mm.
Vi var ju lite inne på det när vi pratade om det här med att be om tillåtelse att komma med avvikande åsikt. Men här menar jag mer den här grejen som vi har pratat om som aktiv lyssning tidigare.
Mm.
Den här rappaport prylen.
Mm.
Alltså jag ska, nu var det massa krångliga ord och namn här, men jag ska förklara precis vad jag menar. Att man visar att man förstår chefens utgångspunkt. Mm. Att man liksom bekräftar själv, validerar chefens poäng eller utgångspunkt. Mm. Så här, alltså som jag har uppfattat det, så vill du ha så bra resultat på sista raden nu i resultatrapporten i april.
Och det finns jättemycket forskning som säger att det vore effektivt om vi hade öppen planlösning, öppet kontorslandskap.
Kan man komma till sen, ja.
Ja, det kommer till sen.
Liksom
nej, men jag menar att om det är det chefen har sagt, man vill säga emot det.
Ja, just det.
Man vill säga, om det, grejen man vill säga emot är det öppna kontorslandskapet.
Mm. Okej.
Okay. Då bara först du vill nå det här målet.
Mm.
Och sen bara, och det är klart att det skulle spara in jättemycket pengar och göra det transparent och bra om vi satt i ett öppet kontorslandskap.
Mm.
Validera.
Ja.
Det här skulle eventuellt spara in både pengar och tid för oss. Validera.
Just det.
Och sen först.
Men, jag läste något jätteintressant om hur man skulle kunna ha några kontor som vi medarbetare kan dela på.
Mm.
För det är jättebra för koncentrationen. Blablabla. Så att man liksom validerar poängen, för att det är också ett sätt att få den här personen att lyssna, att öppna upp och att vara... blir liksom mer lösningsorienterad och inte så i konfliktmode.
Mm, om jag är respektfull och säger en massa saker om hur bra du tänkte, så blir du inställd på att leta efter en massa bra saker i det jag tänker.
Ja, exakt, i munnen. Mm. Två punkter kvar.
Ja, vi kör på. Nummer 8.
Avstå från att döma.
Inga värdeord, eller vad är det då?
Mm. Watch your language carefully. Det är väldigt lätt att man hamnar, särskilt om man upplever att man nu ska gå in och konfrontera.
Just det.
Nu ska gå in och konfrontera. Alltså om man har en sån, om man tänker så kring det här, den här interaktionen med chefen eller den mäktiga personen, så blir det väldigt lätt att man plockar fram en arsenal av kanske beskrivande adjektiv som är så här...
Slarvigt beslut det här med öppna landskapet.
Mm. Väldigt kortsiktigt tänkt av dig
okunnigt att med forskningen det här beslutet är okunnigt, att inte ha koll på bla bla bla. Mm.
Precis.
Det blir alltid så.
Det var naivt att bestämma att vi skulle sitta i ett öppet kontorslandskap.
Just det.
Alltså tipset här från artikelförfattarna är lite fiffigt, tycker jag, all sin enkelhet: skippa adjektiven helt. Då får man bort en väldig massa dömande ord. Det tipset var effektivt i sin exakthet.
Och det här är bra, för att ibland så kan det vara så att de här sakerna behöver tas i skrift.
Ja.
Hej chefen,
vi
vill ju båda det här och det här, och nu vill du införa öppet kontorslandskap.
Ja.
Det är... Och då kan man verkligen se vilka adjektiv som man har skrivit och bara bort.
Precis,
bort.
Ett annat problem med de här adjektiven är att de ofta är så... oprecisa.
Ja, exakt.
Alltså, så här, om jag säger att det var naivt att vi införde öppna kontorslandskap.
Ja, det är dåligt.
Det ger ju liksom ingen information till chefen om på vilket sätt då skulle man kunna ändra. Alltså det blir bara ingen bra utgångspunkt.
Mm. Jag tror att jag skulle vilja prata mer utan adjektiv generellt. Är det något du har, har du några tankar om det? Att liksom vara mer saklig?
Häromdagen efterfrågade jag ett adjektiv från dig.
Ja, just det.
Jag frågade vad du tyckte om min handstil.
Din helt sjuka handstil, Björn.
Och du sa att den var vindpinad. Det tyckte jag var väldigt kul. Du kom tillbaka på en sekund.
Ja, men den var det.
De var
stackars bokstäverna som bara klamrade sig fast i någon riktning.
De var som liksom fjällbjörkar.
Ja, exakt. Efter 7 hårda dygn.
Ja.
Och stormen,
så att, Gudrun. Så att jag tycker inte att du ska... Jag tycker att du har roliga adjektiv för dig. Så jag vill inte att du ska ta bort några.
Okay.
Mm. Mm. Bara om du pratar med en chef.
Ja.
Jag ljög när jag sa att det var 2 punkter kvar. För att nu är det 2 punkter kvar.
Perfekt. Då går vi till punkt 9. Den näst sista punkten är väl listan på hur du ska göra när du behöver gå emot chef eller annan auktoritet.
Utstråla ödmjukhet. Det vill säga, understryk att det du har att erbjuda är din uppfattning. Och inte så att säga någon absolut sanning eller så.
Mm.
Och det här är ju alltid bra. Det här är också ett sånt fundament i så här, tekniker för att få till förändring. När vi psykologer och terapeuter pratar med folk. Att man inte... Det är ju det som är... Jag vet inte om... Jag tror att jag kanske pratar om det i något... när vi pratar om dokusåpor, alltså reality.
Mm. Mm.
Och varför jag tycker att det är så svårt att vara en... professionell psykolog i de programmen.
Just det.
Därför att ofta så det som efterfrågas är ju ofta det här absoluta. Du ska göra si, du ska göra så.
Om man gör så här så blir det alltid så här.
Och jag fattar att det blir mycket bättre tv, så att säga. Men
du tycker mycket mer om att säga både ja och nej.
Nej, jag bara vet att det är en bättre väg till förändring. Alltså, för att annars skulle jag, om det kommer en klient till mig med tvångssyndrom,
skulle du en regelbok på,
sluta ha tvångssyndrom. Alltså, såhär, det är liksom inte så det funkar.
Nej,
man behöver liksom få med sig folk och få dem att känna att förändring kommer inifrån och så. Och det gäller ju definitivt i det här fallet också.
Mm.
Alltså, där kan det vara, vi har varit inne på lite grann, att man kanske säger att okej, låt mig tänka högt här.
Ja, och gud, vet du vad? Igår, Björn, i självaste igår fick vi träffa Merja Hante från Hotell Romantik.
Ja.
Vet du vad hon gjorde? Hon hade... Det var,
ska liksom, du berätta varför, eller?
Ja, i den här podden så sa ju vi att vi skulle... Eller det var så här, vi borde ha en kväll någon gång där singelföräldrar får träffas. Och sen så tog vi upp det igen, och då har det blivit på den här baren som jag och Björn är delägare i. En kväll där man enbart fick komma om man kom i hand med sin förälder som är singel. Så att föräldrar fick träffa varandra, vi fick träffa föräldrar och kanske att ljudmusik skulle uppstå. Det var en helt magisk kväll. Fy! Alltså, det var så underbart.
Mm.
Det skrattades, det samtalades, det njöts, det skålades, det skojades. Folk liksom armkrok hem med nyfunna vänner och nummer utbyttes och hjärtögon här var. Det var fantastiskt. Mm. Där var även Merja från Hotell Romantik. Mm. Och vet du, det var så roligt att iaktta henne, för hon stod och höll lite tal, höll lite låda.
Mm.
Hur mycket hon checkade in såna här boxar på så här karisma och liksom hur hon fick med sig folk, hon var som talare. Och en grej hon gjorde konsekvent var just det här, men nu undrar jag, nu fick jag en liten idé om man skulle göra så här.
Mm.
Men vet ni, en sak som jag tror? Mm. Jag tror att, och så ibland även på så här, vet ni vad jag tycker det är ganska kul med samtal. Alltså så här, ibland nästan väldigt obvious, men det var så himla... Hon var verkligen en mästare på det där.
Mm.
Att så här kommer blott min lilla take. Men nu tycker jag det är dags för er att byta plats med varandra och bla bla.
Ja.
Och det var mysigt.
Super.
Ja.
Och i det här sammanhanget då, med en person som har mer formell makt än du.
Ja.
Eller informell makt. Så är det ett sätt att öppna dörrar. Så här, okej, den kommer inte känna sig hotad.
Nej, just det.
Så enkelt.
För det där, undrar jag, Björn, hur stor roll spelar en sån sak för oss människor? Det här med liksom, vad ska jag säga, jag fick höra när jag var liten. Gud, det här ser emot det jag sa initialt, insåg jag.
Mm.
Jag fick höra från flera lärare att jag var så jävla uppnosig.
Ja.
När det kom till lära, gud, där ställde jag mig upp och bara nej. Här sätter vi ner foten.
Långt.
Hell no, we won't go på forsränning i Värmland på klassresan.
Långt bak i klassrummet satt du inte.
Nej. Första raden, mycket håller räcker på armen. Men framförallt, nej. Det här går inte med på.
Mm.
Och då fick jag höra att jag var väldigt uppnosig.
Mm.
Och det var jag ju, naturligtvis. Men den här, vad ska jag säga, mänskliga... Att du blir provocerad när folk ifrån fel hierarki tar sig ton.
Ja.
Är det så? Alltså, är vi liksom... Finns det en...
Det är väldigt olika. Det är lite personlighetsberoende kanske hur nära man har till ilska och sånt där. Men, och också hur... Det har man ju sett att det är en sån här lite personlighets... Alltså hur auktoritetsorienterad man är, helt enkelt. Alltså om man tänker hierarkiskt i världen. Eller om man tycker att vi är jämlikare, vi människor.
Ja, just det.
Så det tänker jag med spelar in. Men det kanske som spelar in allra mest är nog hur trygg man är i chefsrollen.
Just det.
För att det är väl kanske någon sån här liten observation som jag har gjort. Om det är någon som är väldigt ny i chefsrollen eller ganska ung, då har den förmodligen kanske lite mindre tolerans.
Just det, det var mer ovan. Det känns inte lika tryggt.
Man känner att man måste markera sin auktoritet på olika sätt.
Man är skörare liksom.
Man är skörare, har lite mindre självförtroende som chef, helt enkelt.
Ja, just det.
Och då kan man nog vara lite dålig på att ta sånt där.
You are the boss and your judgment is impeccable. And I guess what I'm trying to say is thank you.
Och sen har vi sista punkten då.
Sista punkten på vår lista över hur man ska göra för att ta ett tufft motvidigt snack med chef eller annan auktoritet.
Att erkänna auktoriteten.
Det är ju du som är chefen här naturligtvis.
Ja.
Det här är ditt beslut.
Ja.
Men jag fick en liten tanke. Har du lust att höra den?
Mm. Eller att man gör det som en slutkläm när man har lagt fram sitt case. Mm. Så det är vad jag tycker. Men beslutet är ditt förstås.
Mm.
Det är du som bestämmer här. Men så tycker jag.
Det är ju väldigt bra.
Ja, samma grej här. Det handlar om att personen inte ska vara hotad eller att ifrågasatt i sin roll eller så. Och den kommer då vara mer öppen för förändring.
Jag vet att vi har pratat om chefen nu i det här avsnittet. Men jag tycker mig höra ganska många bra tips även för ta snacket med svärmor, kamraten. Mm. Alltså generellt bara, alltså att det liksom är...
Ja,
eller hur?
Absolut, absolut.
Alltså, hej du, här kommer jag, jag fick en liten tanke, har du lust att höra den?
Någon med mer makt, mer informell makt, någon du är i beroendeställning till, någon som, du, som på något sätt sitter en liten bit upp som du behöver, ska jag säga, att det här är perfekta små knep för, och sen mycket man kan använda i vanligt
mellanmänskligt samspel. Exakt, även vi som är på samma pinnhål, så att säga. Mm. Ja, spännande. Det här ska jag ta med mig när jag ska sätta mig på ett tåg och samtala med konduktörer.
Mm.
Det mäktigaste jag kunde föreställa mig just i detta nu.
De kan väl kasta av dig när de vill.
Exakt. Men det kommer man inte klara av eftersom jag kommer vara så ödmjuk och validerande. Mm. Tusen tack Björn Hedensjö. Tack även till Acast där vi spelar in. Och tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.